Hallå igen från auktorisationspodden. Och det är faktiskt så här att vi kunde komma ihåg vårt senaste avsnitt som med Tobias Eng på Sistek. Och när vi stängde av inspelningen så kände vi att men vänta, vi har ju mycket mera att tillföra. Så att vi gjorde faktiskt så att vi spelade in ett avsnitt till på en gång efter. Ni får höra det lite senare, men här kommer då en fortsättning på det tidigare avsnittet där vi kommer gå in mera och titta och förklara lite grann kring till exempel det här med grå arbetsmarknaden. Vad är det? Och liksom, hur ser det ut med vit, grå och svart? Och är det så pass tydliga linjer? Och vad innebär det helt enkelt? Så vi tar avstamp därifrån egentligen där vi slutade senast. Att vi befann oss i där vi har individer som nu med nya lönegolvet riskerar att hamna någon annanstans. Och vad är då det och hur kan vi liksom belysa det, hur kan vi förstå det och vad kan vi göra för att det ska bli så rätt som möjligt.
Låter som ett bra avstamp.
Ja, men eller hur? Och jag vet att vi utan att på något sätt citera Pia Bergman från för detta Skatteverket då, så har hon pratat just om den här grå arbetsmarknaden väldigt länge. Och jag har lyssnat på henne många gånger och suttit och samtalat med henne. Och jag vet ju lite grann vad hon menar och att där vi många gånger tror att vi befinner oss i den vita delen. Men egentligen så är vi inne i den ljusgråa som blir mörkare ju längre in man kommer i det här. Och var hittar vi de här delarna? Och det vi egentligen kommer att prata lite grann om efter föregående avsnitt, det var ju att det här med vad hittar vi närmast den vita branschsidan då? Är det de här som gör arbetsmiljöbrott genom att inte leva upp till alla säkerhetskrav? Är det de vi hittar närmast där? Eller hur ser ni på det?
Det är ju svårt att göra 100% rätt idag.
Ja.
Det finns mycket krav på arbetsgivare. Och man brukar ju säga att de allra flesta arbetsgivare vill göra rätt och gör mycket rätt. Sen har det blivit mer komplext, inte minst med lönekravet och en herrans massa andra regler kopplat till just det vi pratar om och fokuserar på det här rätta arbetet och kontroll av identitet. Och som jag nämnde i senaste poddavsnittet så just nu så pratar vi väldigt mycket, framförallt städföretag, som aldrig hade förstått att det är på dem som arbetsgivare att kontrollera rätten till arbete på dem de anställer. Det är alltså ingenting man har gjort uppsåtligen, utan man har anställt arbetskraft man tycker är duktig för att utföra ett arbete. Och sen har man helt enkelt inte känt till att det ligger på en som arbetsgivare att faktiskt kontrollera rätt till arbete. Och då har vi väl glidit in i den här grå skalan där man av oaktsamhet begår brott mot utlänningslagen för att man har anställt personer som inte har rätt att arbeta i Sverige. Så det är väl ett exempel ur vårt perspektiv. Och där försöker vi flytta den här gränsen som går mellan den vita arbetsmarknaden och det man har definierat som den grå arbetsmarknaden så långt som möjligt för att hjälpa fler företag att inkluderas i den här helt hundraprocentiga marknaden. Tyvärr så har ju den här gränsen glidit åt fel håll ganska länge. Vi kom ju historiskt från ett arbetsliv där gränsen har varit väldigt långt åt det hållet som gör att arbetsmarknaden är vit. Men den har ju glidit väldigt, väldigt mycket senaste tiden och fler arbetsgivare är ju idag i gråskala. Jag säger inte att man medvetet gör det. Givetvis finns det vita företag som vet om att de genar i kurvorna emellanåt, som ligger mer åt liksom det mörka hållet på gråskalan. Men alla de som ligger på det ljusare hållet på gråskalan, där finns ju faktiskt en vilja att göra rätt. Och där tror jag att både vi som samhälle, som bransch, vi på Sistek, men vi är ju bara en kugge, men framförallt från svenska myndigheter måste jobba hårdare för att flytta gränsen så att fler inkluderas i den helt vita och gör 100% rätt. För då blir det mycket lättare att identifiera de som medvetet gör fel.
Man är inte en klyscha där. Det ska vara lätt att göra rätt. Lite åt det
Ja, och
hållet
vad
då.
innebär det då?
Ja, för det du berättade också då, det var ju att nu när om vi kommer tillbaka till lönegolvet då, att helt plötsligt så får man då om jag uppfattar det rätt, kanske ett mejl hem då som individ som har ett arbetstillstånd som ska förhoppningsvis förlängas. som man då inte förstår innebörden i. Vad är det jag ska göra? Vad är det som förväntas av mig? Vad är det jag ska rapportera i form av lön som klarar den här klarar rätt nivå? Vilken nivå och vilket datum är det som gäller? Är det 1 november med ny lön eller är det och i så fall 13 000 då från 31 oktober och bakåt? Eller är det den här nya lönen för, om jag förstår rätt, 6 månader bakåt i tiden som man förväntas kunna leverera för att då kunna få ett förlängt arbetstillstånd?
Just det. Och just det här fallet var en individ med som var nära anhörig till permanent boende i EU-stat som hade haft uppehållstillstånd i Sverige i 3 år. Som nu fick ett så automatgenererat mejl från Migrationsverket att man behövde inkomma med intyg från arbetsgivare och lönespel 6 månader bakåt.
Mm.
Som visar att man följde lagar och regler kopplat till egen försörjning. Och vad är det då det?
Ja.
Är det kopplat till 1 november då? Eller är det 13 000 fram till 1 november som man behöver redovisa? Och det var väldigt svårt att få svar på. Både för arbetsgivaren som då skulle ta fram de här lönespesarna. Som skulle hjälpa den här individen med en ansökan om förlängning. Och för individen själv som givetvis också skapar stress. Så det här informationsvakuumet, jag säger inte att det är det, men som de upplever, det är ju den största stressen.
Ja.
Och det är det i alla situationer kopplat till det här.
Ja.
Även de arbetsgivare vi pratade om i förra avsnittet som inser att okej, jag vet inte hur många personer jag har anställda med arbetstillstånd. Ja. Det är också det här informationsvakuumet alltså, som skapar stressen. Och vi har väldigt, väldigt många sådana informationsluckor för tillfället.
Vilket inte är konstigt, det är som, nu berör vi bara ett fåtal och det är som du säger, driva företag idag, det förväntas man ska göra massa saker och så leva upp massa saker och man försöker verkligen att göra som alla flesta företagare att göra rätt, men att ha koll på allt är inte lätt idag.
Nej.
Och det är klart att när nya saker händer som det här så kommer det nya incitament, det nya regler att ta reda på vad är det som gäller och hur ska jag agera. Och vill göra rätt, men det kanske är så att man inte lyckas med det för att man inte förstår riktigt och det har varit lite otydligt i kommunikationen då. Så att ja, nej, men det är väl det återigen som vi ser, risken precis som du beskriver att den här mörkare sidan och den mörkgrå sidan kanske växer snarare.
När man genar medvetet i kurvorna.
Ja, för att liksom lösa situationen kopplat till liksom att det kom känslan var att det kom väldigt snabbt in på. Och nu måste vi hitta en lösning här och nu. För att annars så klarar jag inte mitt företag kanske. Eller vad det nu är.
Och det är ju en av riskerna när det här kravet kommer så plötsligt.
Mm.
Att istället för att flytta gränsen till fördel för den vita delen av arbetsmarknaden. Så flyttas gränsen för den gråa.
Ja.
Där fler väljer att men det här blir för bökigt. Mm. Men vi börjar gena i kurvorna.
Ja.
Och det är en risk i det här om inte arbetsgivarna får tillräckligt med hjälp och stöd. Och man fyller med informationsskapen.
Ja.
Det upplever vi som glasklart och ganska tydligt.
Ja. För jag tror ju, lite grann som jag pratade om i avsnittet med Elinor Torp och Gesa också, just det här med att man, de mörkare företagen som har kanske inte alla rätt korrekta incitament att finnas i branschen, att de har lättare att erbjuda den här nya lönen på pappret. Och även ut på kontot några minuter i varje fall tills man får komma tillbaka och lämna tillbaka lite mer pengar än vad man kanske behövde göra förut. Så att det här, det är en icke-lösning egentligen. Man gör det på pappret för att man har de här personerna och för dem är inte det något konstigt, för det är så de har jobbat alltid. Och då fortsätter de bara med det. Att de har en 1 000 lapp till eller 2, det spelar ingen roll för jag får tillbaka de pengarna i varje fall så fort den individen har bort bankomaten. Medan för de företag som faktiskt gör rätt och vill kunna svara upp på upphandlingar och betala sina skatter och göra allt det här, har inte råd.
Nej.
Och kanske inte heller vill, för att man tycker inte att det är riktigt rätt. Att varför ska den personen ha mer lön än den där, bara för att. Och det där som jag är stor oro kring. Men jag tänkte på också, vad kan vi se för mönster och framåt då? För jag tror, jag kommer inte ihåg om vi pratat om det tidigare, men just hur det har sett ut historiskt med förfalskningar som vi varit inne på i tidigare avsnitt.
Vi förknippas ofta med det. Det är en mycket effekt av att vi pysslar med att vi avslöjar en del förfalskade dokument också. Även om det är inte vårt huvuduppdrag utan det är att hjälpa till med både uppföljning och kontroll av.
Ja, och det där tycker jag är så spännande. För vi hade ju faktiskt, det har vi inte sagt tidigare, men vi har ju faktiskt mer på våra mässa i städmässan i Jönköping. Och då fick ni vara med och visa just lite äkta och förfalskade pass. Och hur svårt det var för folk att förstå att det här faktiskt är äkta. Eller det här
ja, det går fast. Inte att avslöja med blått ögat. Dokumentförfalskarna då är jätteskickliga.
Ja.
Men på din fråga då. Det går ju trender i det här också. Lite sammanfattat. Så 2021, då var det pass och nationella ID-kort. Mm. Det var de förfalskningar vi tog. EU-pass och nationella ID-kort från annat EU-land. Det är ganska dyra förfalskningar. Mm. Uppåt en 7-8 000 euro för att ta ett välgjort pass. Och sen blev det trendskift i 2022 där 75% av totalerna förfalskningar vi tog utgjorts av falska arbetsuppehållstillstånd. Mm. Alltså det är ett jättetrendskifte. Där de går att få tag på för en 250 euro. Mm. Och få ut en mycket större kvantitet. Och syftet är att etablera folk på arbetsmarknaden med de här förfalskningarna. Och den trenden har hållit i sig under 2023. Mm. Men där felaktigt använda av annans identitet, alltså bank-ID och Freja-ID, har liksom ökat ganska stadigt.
Mm.
Alltså där du får mitt bank-ID och så är du Tobias Eng i hela svenska samhället. Mm. Då kopplat också till att man har ett falskt arbets- och uppehållstillstånd.
Mm.
Det förutspår vi kommer själv... falska identiteter, det kommer ju fortsätta.
Mm.
Men falska arbets- och uppehållstillstånd, den trenden kommer ju själv dö i och med det här försörjningskravet.
Mm.
Och då kan man ju ställa sig frågan... vart kommer den gruppen människor att ta vägen?
Ja.
Vi gissar ju att falska EU-pass och framförallt svenska falska körkort kommer trenda under 2024.
Ja.
Svenska körkort finns det redan väldigt mycket förfalskningar av. Alla som lyssnar på det här kan gå in på svensk köp falskt svensk körkort. Googla det så får ni se hur lätt det är att få tag på.
Mm.
Så det är väl den, liksom, om man ska kolla kristallkulan, vad vi tror just på förfalskningar. Det är svenska körkort och falska EU-pass som kommer segla upp. För då behöver man inte visa ett arbetstillstånd. Uppdragsgivaren inte gör en riktig identitetsvalidering och avslöjar den här förfalskningen.
Nej.
Det är väl det ena. Sen när man tittar på den tillgängliga arbetskraften, och det är faktiskt lite av ett frågetecken. Det har vi jättemycket vittnesmål om just nu. Att det är svårt att få tag på folk.
Mm.
För ett halvår sedan var det jättelätt att få tag på folk.
Mm.
Vart har den arbetskraften tagit vägen? Och det har skett ganska plötsligt. Att det har blivit mycket svårare att få tag på folk.
Mm.
För de som befinner sig i den helvita sektorn.
Just det.
Vart har de tagit vägen?
Mm.
Gissningsvis finns de kvar på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Men de väljer att inte jobba på vita företag längre.
Mm.
Så en, ska man säga... hypotet eller gissning är att de har fortsatt arbeta med en annan energi som ligger mer i den grå skalan eller kanske till och med den svarta skalan.
Mm. Ja, för det är återigen tillbaka till här och nu, hur ska jag lösa mitt uppehälle? Jag måste lösa det. Och så får man in en möjlighet, som man ser det då, i den delen. Det är klart att många kommer ta den, för att man är desperat helt enkelt. Liksom. Vi skapar desperata människor här som tidigare vi har haft under lite kontroll, har fått in skattepengar och vi har haft dem liksom, nu är plötsligt så försvinner de bort från den skatteintäktsmarknaden till någonting annat.
Mm.
Och förstås bort ifrån radarn för samhället i stort. Det är ju...
Ja, det är en jätterisk.
Ja, ja.
Men om jag ska ge ett tips till lyssnarna nu så är det väl egentligen att nu kommer ju medvetenheten kring att titta på ett arbetstillstånd och följa upp det mot Migrationsverket öka.
Mm.
För att det finns väldigt tydliga ekonomiska incitament i det.
Mm.
Och det kanske inte är den arbetskraften man längre söker. Det ser vi också en trend i att folk har arbetsgivare har börjat exkludera den arbetsgruppen i sin rekryteringsprocess. Mm. Vilket inte bidrar till en fördomsfri rekryteringsprocess alls, utan snarare tvärtom.
Ja.
Men att man då ska vara vaksamma på just passhandlingar från andra EU-länder.
Mm.
Alltså Ungern, Grekland och så vidare. Mm. Där det faktiskt kommer bli en påfallande risk att de är ökad risk att de är förfalskade i och med nya försörjningskravet.
Mm, mm. Och som sagt, det här har vi ju pratat om kanske inte varje avsnitt, men det kan vara värt att påminna någon gång emellanåt med att här finns det ju då möjligheter via er att kunna komma hit och validera sin personal så att man vet att...
Ja, absolut. Det är det vi gör.
Ja.
Vi kontrollerar identitet och äkthet på handlingar och säkerställer att individer har rätt att arbeta.
Ja. Precis. Så att återigen, vi brukar prata om det. Att man säger hur ska vi kunna klara av, hur ska vi, jo det finns lösningar. Vill man så finns det lösningar. Och i sammanhanget så kostar det inte mycket jämfört med vad man faktiskt riskerar.
Det, det är ganska väl beprövat. Vi har träffat 200 000 arbetstagare runt om i hela Sverige vid det här laget.
Ja.
Och det är ju det arbetet vi har tagit förfalskningar. Men framförallt är det det arbetet som vi har kunnat säkerställa för uppdragsgivaren att de har legal arbetskraft.
Mm.
Men också hjälpt de här arbetstagarna att bevisa sin rätt till arbete.
Ja.
Det är nästan vårt huvuduppdrag.
Jo, men det måste ju vara det. Det måste ju vara det, de ögonen vi har. Liksom att vi vill ju förstås att de som kommer hit, att det är av goda anledningar och vill bevisa för att jag har rätt till ett arbete. Jag, det är jag som är här. Och det är det som är. Sen så självklart blir bieffekten blir ju förstås att ni hittar folk som inte har rätt att vara här.
Att det är förmån för de som har rätt att arbeta.
Ja, exakt. Exakt. Så att ja. Ja, men vi kände att det här var viktiga bitar som vi ville dela med oss av efter tidigare avsnittet också. Så att, jag tror vi stannar där för nu.
Ja, tack för
det. Det enda jag törs garantera är att vi kommer att höras igen, för att det här fortsätter och vi följer det och vi lyssnar, tar in information och synpunkter och vad man nu önskar utifrån liksom, för att ha hjälp med att belysa. Så, tack så mycket för idag.
Tack för det.